I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så var det gott?
Hälsocoachen dricker Cola Zero.
Vad sjukt, jag skulle precis säga att nu dricker Sanne Cola Zero, alltså, så att alla ni som tror att det liksom alltid är healthy.
Kombucha.
Living.
Nej, men du vet, jag skulle jag skulle köra hem efter det här. Jag kände jag så här, jag behöver pinna till. Alltså det är ju inte nice väder.
Du måste vara försiktig. Men vad är din liksom syn på typ såna här zero?
Nej, men exakt det som är, det är att det är bara en treat. Det är ingenting jag behöver, det är ingenting som gör mig gott.
Nej.
Enbart en treat.
Ja, och det är ju också okej.
100%.
När jag har hittat en balans i mitt liv som nu mellan hälsosam mat, träning, alltså alla klossar. Det är när jag lägger det på en rimlig nivå. Att så här, okej, men i veckan försöker jag äta väldigt näringsrik mat. Mat som liksom är bra för kroppen och också mängd i relation till hur mycket jag rör mig. Och sen på helgen är det betydligt liksom friare.
Då är det mayhem.
Nej, men inte mayhem, men det är så här, okej, men då kan vi äta lite,
nej, som,
lite onyttigare grejer. Och det, då, på helgen tänker inte ens jag på det. Och den balansen, då funkar det för mig.
Men
när jag
det
inte gör det omöjligt.
Nej, jag tror att du har hittat din grej. För jag tror att vissa, de mår jättebra av att de är ganska strikta. Vissa inte.
Hela tiden.
Ja, vissa inte. Och sen tror jag också så här, du vet, mat kan också vara liksom, det är ett sätt att umgås och det kan också sitta minnen i det. Typ, vi säger att du är italienare. Då kanske du mår jättebra av att äta italiensk mat för det väcker minnen, det är bra känslor i kroppen. Förstår du vad jag menar?
Exakt.
Eller jag tänker typ som min farmor fikar ju en gång om dagen. Hon dricker ingen alkohol och liksom äter ju liksom bra mat i övrigt, men hon fikar ju varje dag, hon älskar det. Och det är ju hennes lugna stund där hon njuter.
Precis.
Och att njuta är ju livet.
Ja, och också. Det är så mycket som är, precis som du säger, så mycket som är kopplat till måltid.
Precis.
Både känslor, traditioner. Ja. Och jag tycker att så här, om man vill leva ett hälsosamt liv på alla sätt så måste man ju hitta rutiner som ska funka i 80 år.
Ja, så är det. Och sen brukar jag tänka också så här, det är så många som pratar om, alltså det är så många som bara, åh, jag äter bara det här och jag äter mullbär och jag äter det. Och så är man så här, ja, men om du inte dealar med det som går för sig i ditt huvud, kommer du aldrig bli hälsosam.
Precis. Det är ju alltså, holistisk här, hälsa är det viktigaste.
Ja, att här,
allting sitter ihop.
Exakt. Så här, ja, absolut. Du kan ju äta hur mycket broccoli du vill, men vad för sig går i din skalle?
Exakt så.
Men du, jag hörde i en podd nyligen som jag tyckte var lite kul, som jag vill fråga dig. Jag kom på det nu. Jag hörde inga beige morsor att de pratade om, har du hört talas om beige flags?
Nej.
Nej, du vet, red flags, det vet vi ju.
Ja.
Spring. Beige flags, det är lite så här, lite halvdåligt.
Okej. Okay. Som är typ ett varningstecken.
Ja, men typ så här, det kanske inte är en dålig sida, men det är ändå inte nice.
Nej.
Förstår du?
Ja.
Kan du komma på någon beige flag hos någon?
Hos en
Om vi säger att du ska dejta någon.
Ja.
Så red flag, det kanske är så här, den säger direkt bara, jag dödar djur. Du bara, hej svej.
Oj. Okej.
Okay. Så psycho.
Nej, men då går man ju direkt. Då sitter man ju inte ens kvar om någon bara, hej, jag dödar djur. Alltså hemskt. Du menar som bonde, nej, menar
jag,
slaktare?
Nej, jag menar psykopat.
Okay. Har du träffat någon?
Nej, aldrig. Jag hoppas aldrig gör det.
Nej,
men jag menar mer typ så här, riktig psycho. Du bara, hej Sven.
Red flag deluxe. Men alltså för mig, red flag är, om vi ska dra ner det lite från att döda djur. En red flag för mig är till exempel snålhet.
Ja, fy Fabian. Men beige då? Är man halvsnål då? Typ att man har tendenser?
Vad kan vara beige flag? Vad hade de som exempel?
Ja, men det
exempel?
Var ju skitkul. Det var ju typ att det här är faktiskt askul. Och jag kan känna igen mig i det här i så många av mina tjejkompisars historier om sina killar.
Okej.
Okay. Jag tror inte du är så här alls.
Vi får väl se.
Men många snubbar.
Mm.
Det var att Elinor berättade då i Inga Beige Morsor att hennes kille, att han aldrig frågade detaljer till någon. Och då kände jag så här, det här är spot on alla killar jag känner. Alltså frågar jag Jakob så här, han går och spelar paddel med någon, så säger jag så här, hur var det med dens mamma?
Ja, då vet det frågar inte.
Häromdagen berättade han att hans killkompis hade ringt honom och berättade om skulle få barn. Jag bara, när är du date? Han bara, och då märkte jag, han har ingen aning, han har inte frågat. Och då undrar jag så här, vad pratar de om? Alltså inga detaljer alls, det är bara liksom att raka rör.
Om vad liksom?
Ja, ingen aning, men jag vet till exempel när vi var på en bröllopsbrunch på Diplomat. Då satt vi ett tjejbord och ett killbord. Och vi pratade ganska mycket, känslor, barn, uppfostran, livet.
Som man gör, tycker jag.
Jag tycker också det. Sen efter, då säger vi så här, vi kollar på varandra, vi tjejer, vi bara kollar på grabbarna. De snackar typ bara sport. Sen efter, jag bara, vad pratar ni om? De har pratat om paddel och golf.
Mm.
Jag bara, pratar ni något om barnen?
Nej.
Men jag blir så här, hur går det till? För jag tycker ofta jag frågar Jakob så här, men vad sa den då? Hur mådde den? Hur var det på nya jobbet? Ingen aning.
Nej. De är inte... Men skönt på ett sätt, eller?
Man bara, hej, mår du bra själv då?
Och, och sen är det, okej, okay, såg du hur det gick? Ja.
Mm. Såg du hur det gick för Djurgården? Men jag undrar så här, beige flag, jag bara tänker...
Så beige flag är att inte fråga om detaljer, det är lite liksom alltså, halv...
Det är inte så nice. Liksom.
Det är lite ocharmigt.
Ja, men man bara, har du inget djup här?
Beige flagg för mig är om man har smutsiga skor.
Mm. Fattar.
Det gillar inte jag.
Eller är det red?
Alltså det är ju lite hårt. Alltså jag har ju många jag tycker om som kanske ibland har smutsiga skor.
Ja, men så
alltså,
killar jag också eller?
Ja, det kanske
jag
inte
är
red. Jag
har ju alltid beige flagg då. Jag har alltid smutsiga skor. Uh-huh. Du brukar säga till mig, lämna in dem, säger du.
Exakt. Men du är ju ändå en av mina bästa vänner. Så att då får du ju inte vara red flagg.
Men då är det dating.
Jaha, om det här är dejting.
Jag tänker att du börjar träffa någon.
Ja, men då får smutsiga skor kan man ju åtgärda.
Ja.
Alltså det kan ju jag då...
Men jag tänker typ så här, då. Alltså så här då. Du ska börja dejta någon, så har du en roommate.
Mm.
Är det beige?
100% beige. Alltså vem har roommate om man är över 25?
Bor hemma, red.
Åh! Oh, that's red. Alltså i och för sig beror på hur gammal.
Ja. Jo, förstås. Alltså, för sig, förhoppningsvis ska du väl dejta någon som är över 18.
Ja, exakt. Som inte bor hemma.
Men alltså beige, jag försöker tänka så här vad man...
Men tycker inte du... Nej, du tycker inte smutsiga skor som du kör på med dig själv. Men alltså allmänhet.
Ja.
Eller om man inte rollar kläderna.
Ja, det sa jag till min PT i morse. Jag bara, Sebbe gillar inte när man inte rollar kläderna.
Okej, okay, i vilket
sammanhang? Vi pratade typ om att jag såg Kardashian och att så här, det de hade på sig alltid svarta bara helt så här clean.
Perfekt,
då sa jag så här, Sebbe älskar det för att han står alltid och rollar mig. Hon bara, roller i väskan? Jag bara, absolut.
Alltid. Alltså jag har en roller hemma i badrumslådan.
Mm.
Jag har en roller i min väska. Yep. Och en på jobbet, på skrivbordet.
Mm.
Det är liksom ett konstant rollande. Om någon kommer in till mig
då kört.
Och inte har rollat och direkt sjunker, då måste de jobba lite hårdare.
Ja, jag fattar. Alltså, de kommer typ lite luddiga.
Ja, då känner jag, okej.
Inte bra.
Jag är inte helt övertygad. Exakt, då får man kämpa lite hårdare.
Men alltså, en kompis till mig som... Alltså, hon gillade verkligen en kille.
Jag sitter och tittar på mina skor. Om de var smutsiga.
Alltså, jag har så skit överallt då.
Det tycker jag inte.
Men jag var det.
Lite där på
gymsen. Jo, men alltså, det hände någonting för att... Det är någonting som sker när jag går ur och in i bilen. Alltså, jag fattar inte.
Jag vet. Men alltså, oj.
Ja, du vet.
Nej, men det är svårt att gå in och ut ur bilar och inte bli skitig.
Alltså, jag hade ljusblå tights i morse på gymmet. När jag kom in så skulle jag bara kika min string. Såg ut genom byxan. Och det var så skitigt.
Men det är ju
överallt.
Svårt, och speciellt kanske om man har lite högre bil. Och...
Ja, och sen så hade jag burit på Selma, så hon har ju sparkat lite på låren. Ja, det fattar jag. Men alltså, en tjej kompis till mig...
Men har du en roller i
ägo? Jag har hemma, men jag tar aldrig fram den.
En.
Du vill att jag ska ha fler?
Ja, men du har inte aldrig någon med dig eller?
Nej.
Nej.
Har du?
Alltid i väskan, säger jag.
Nej, för fan, vad ska det till? Mm. Alltså, så vitt är det väl inte, eller?
Jo, men det, för mig är det livsavgörande.
Hur ofta slänger du din disktrasa?
Ja, men ofta, senast förra veckan gjorde jag det.
Ja.
Vill du veta till husmorskips? Förra...
Kips.
Ja. Tips. Ja. Förra podden tipsade jag om de här kol-tabletterna.
De blir man skitig av.
Ja, det blir man faktiskt. Ja. Jag tappade ut burken och så blev det svart överallt. Alltså, är det pulver? Nej, men det blir pulvrigt av dem.
Okej, jag fattar. Som typ så här lakris.
Exakt så. Mm. Mitt hustips.
Ja.
Husmorstips.
Ja.
Nummer två är... Känner ni disktrasan? Inte 100% fräsch. Nej.
Diskmaskin.
Om man vill, exakt.
Jag har hört talas
om det.
Jag har hört det någonstans.
Då kan man köra ett varv i diskmaskin så blir den fräsch igen. Men det går ju inte, man lever ju på lånad tid.
Men du, min syster frågade mig häromdagen. Det blir inte så topp.
Nej,
men funkar ändå.
Om man känner att fan, jag har inga hemma.
Jag har en beige flagg. Ja. Det är att Jakob går runt och drar distrasan. Så kommer jag in i köket och känner att det luktar fjärt.
Ja. Oh.
Och då luktar jag på stenen.
Ja. Oh.
Ja.
För mig är det
gränsfan. Och då säger jag direkt, vad är frågan om? Och då tar jag fram en spray, för jag blir spy annars. Och så tar jag en ny trasa. Mm. Och så slänger jag den snart. Men jag undrar... Känner han inte det?
Nej. Det finns många som städar för städandets skull.
Mm.
Det är det värsta jag vet. När man ser linjer.
Mm. Man städar fel.
Man städar fel.
Mm. Typ halvdant.
Halvdant. Mm. Man använder smutsiga trasor. Man använder fel spray för fel saker.
Nej, det är bara...
Fel trasor för sina fönster. Så det är såna här linjer på hela fönstren. Eller? Det är nästan red flag. Ett smutsigt hem. Mm. Om jag hade kommit hem till någon.
Då är det red flag.
Ja, det har jag gjort ibland.
Du vet vad som är red flag? Om någon har en orm.
Ja.
Men är det inte det?
Jo, alltså har man ett territorium. Eller vad heter det?
Territorium eller?
Territorium. Hemma.
Ja.
Eller typ med en ödla.
Oh.
Eller en orm. Rat. Eller en spindel. Eller rat. Alla djur i bur går bort om man inte är ett barn.
Hamster,
nej. Nej, men nej.
Ja, men det är ju konstigt, men om man säger liksom Gustav 37 som man bara, ja, men mina hamstrar. Alltså,
ja, det men det finns ju många vuxna som, det är ju inga barn som har en orm. Det är ju vuxna människor som har ett sånt där territorium.
Fabian.
Hemma.
Nej,
med sån här stark lampa.
Fattar du hur äckligt det är?
Ja, det går inte. Så det är red flag. Om jag träffar någon, vet du min värsta att träffa, då är det någon som säger, jag dödar djur, har en orm hemma och har smutsiga skor.
Men också red flag, får jag säga en grej. Det är ju sådana här skor, myggjagare.
Vad är det?
Sådana här långa, finskor.
Spetsiga.
Ja.
Ja, det går fet.
Men du, min pappa, jag såg en bild på honom igår. Det var så kul, jag önskar att jag hade haft en Instagram. Jag ser en bild på honom igår från 2008.
Skönt, jag trodde att du skulle liksom...
Nej, vet du, det trodde 27, 26.
Jag såg en bild på honom som var ny. Att nej, du liksom nej, skulle nej. Helt
Tack
slänga
gode
honom
Gud.
Under bussen.
Nej, han har bra stil.
Ja,
26, 7 tror jag. Mm. Ser jag en bild på honom. Red flags, så ringer om det. Så skickar jag inte honom. Och han svarar bara, vad i helvete?
Vad hade han då?
Nu ska jag berätta. Du vet som här... alltså, ja. Är det short eller är det jeans? Men de går precis under... knät.
Det är ju
dragsko.
Ja. Va? Vad säger du nu?
Drar åt lite, spänner lite tajtare.
Ja, ja. Exakt. Det är ju såna cargo byxor.
Mm. Så hade han typ så här, fy fan.
Fast det var jeans material.
Mm. Så hade han fula skor. Så han så sportiga, dyra briller, torrfrilla och så någon piqué i typ ljusrosa.
Uh-huh.
Alltså, han såg ut som att han ville vara i Båstad. Han var nog trendig i Båstad då.
Ja.
Och då så visade jag för farmor och hon säger så här, jag fattar inte vad det är för fel, jag tycker han är fin.
Oh,
och jag bara, vad menar du? Så här, hon bara, är det så illa? Så här, jag bara, är det så illa? Hon bara, nej men gud, nu blir jag stressad. Alltså, tänk om jag tror att det här är bra. Jag bara, du kommer inte hitta sådana byxor i butiken då.
Nej, så det spelar ingen roll.
Nej, men det var gräsligt.
Men hur såg du själv ut?
Men alltså, jag hade
2007?
Ju, ja, alltså, jag,
då var du 18. Här,
nej, men då är jag yngre. Då är jag typ 16 då.
2007 var det 18, men ja.
Var jag? Men var jag inte? Ja, för jag fyllde 19 2008.
Du vet väl när du är född?
Ja, men jo, absolut. Men jag tog ju studenter 2008. Då stack jag till LA.
Jag
då var jag ju 18 när jag åkte, men jag blev 19.
Mm, augusti.
Therefore my excuse.
Mm.
Att året innan kanske 17 då.
Ja.
Nej, men jag hade ju en period då att...
För jag kommer ihåg att jag tycker du hade jättefina kläder.
Ja, men det tyckte jag själv också. Alltså, jag började ju i Västerås på ett dansgymnasium. Och då hittade jag en kille jag tyckte var snygg. Och han hade väldigt stekig stil. Så då bytte jag till det. Körde lite stekig stil. Loafers. Körde jag skjorta, körde jag en sjal över.
Oj, så elegant.
Så Jakob igår när jag visade bild när jag satt där på skolfotot när jag var 16 med en sjal över min
skjorta.
Han bara, oj, lilla scarfen. Jag bara, yeah. Och då har satt då på den här bilden då, bredvid pappa Red Flag, då hade jag en rosa Odd Molly-klänning.
Ja, du var med på bilden också.
Ja.
Men Odd Molly var ju stort då.
Det var ju det då.
Och det var ju stekarkultur.
Ja, ja, mitt ex hade ju någon piké också. Mm. Och liksom
alltså till backslick. Och med jag körde på lite så här randiga, blåa, ja. Vit, randiga skjortor.
Och du gick också Östra Real.
Ja.
Så och att där, man blev ju in, där fanns de.
Där fanns alla steg.
Mm, för att E-huset i Västerås fanns det inte.
I Västerås. Men där kom du med sjal.
Ja.
Och hur togs det
emot? Jag stack väl ut mest. Mm. Alltså för att jag inte var så estetig i min stil.
Nej,
men jag
alls.
Är ju estetig i mitt i min personlighet.
Ja, men det,
förstår du? Mm. Alltså jag gick ju med teater, sång och så var det dans. Och jag tror jag stack ut på grund av då. Alltså jag stack ut mest för att jag inte klädde mig så unikt. Alltså förstår du?
Mm.
Alltså vi hade ju så här, man skulle presentera sig. Jag heter Sanne. Och så skulle man säga ett ord på S då som symboliserar mig.
Mm.
Ja, men då kom den kille.
Vad sa du då? Stekare.
Jag sa
ju...
jag sa typ sol.
Ja,
det är roligt att säga det om sig själv, kanon. Men då så säger en kille i min klass, han sa David Dass. Och han hade ett rivjärn som hängde i bräktan. Alltså ett rivjärn, man hyvlar ost alltså. Lite så stort.
Och det vänta, nu förstod inte jag någonting. Han hette David.
Och han ville förknippas med Dass.
Alltså toa.
Dass, ja, precis.
Och då hade han ett rivjärn i rumpan.
Det bara hängde på braxan så här i
jaha,
själva,
på byxan.
Alltså det hängde i hans alltså hylsor.
Där hade han.
Och då menar jag att han stack ut på ett helt annat sätt än jag.
Mm.
Han var ju unik i sin stil.
Exakt, han var mer estetisk.
Men jag fattade aldrig det här med varför inte estet liksom,
kan vara lady.
Nej, men också typ att vårt hus, estethuset, det kallas E-huset på gymnasiet. Så fast A-huset, där gick alla som gick som ekonomi och som kanske hade lite mer lik stil som mig.
Mm.
Och då, jag fattar aldrig varför vi inte bara kunde blanda allt.
Det var väl fint.
Ja, men,
jag ser ju framför mig att du hade en ganska lätt gymnasietid.
Ja, men det hade jag.
Alltså jag ser, du är en sån tjej som jag kollade på gymnasiet och tänkte så här, gud vad lätt hon, tänk att få vara en dag i hennes skol.
Men var det här under den tiden du förstod också att du var gay?
Allt hände, Sanna. Ja. Alltså, akne.
Mm. Boom.
Boom. Boom. Tandställning.
Ja, det hade jag också när jag började gymnasiet.
Homosexuell.
Mm.
Nej, men alltså du förstår, det var allt.
Mm.
Plus att jag alltså fick också för mig att jag skulle gå på gymnasiet i Stockholm och inte i Uppsala som jag var ifrån.
Men då gjorde vi samma resa, vi stack från stan.
Ja, men du åkte till Västerås.
Din födelsort.
Och
du stack till storstan.
Ja. Och det var ju också lite en chock från väldigt liksom, trygga Uppsala. Jag hade gått högstadie, mellanstadie, lågstadie. Samma människor, samma område. Man kände alla.
Hur kom det sig att du började där? Ville du bara vara stekare?
Jaha, typ.
Ja, förstår, precis som jag.
Men jag ville komma till storstan.
Mm.
Och jag ville liksom...
ta över.
Ja, men det blev tvärtom.
Nej.
Nej, men det var...
jag fattar vad du menar. Du ville väl... Det var ett äventyr också, eller?
Ja, och jag har väl alltid liksom velat...
Men utvecklas.
Utvecklas och vara i ett större sammanhang.
Ja, jag fattar.
Sen blev det ju inte riktigt som jag hade tänkt.
Men det är svårt.
Och då tror jag att jag tittade på... Jag ser dig som att du var den här populära tjejen.
Men är det inte så här då att också då, jag tänker i som du tänkte då, var det då också det här att typ, ja hon träffar killar, alltså vad jag menar, att det var en sån grej, för jag tänker att det är väl den åldern man typ också utforskar mycket.
Såklart.
Och att det är så spännande med, för vet, jag kom ju från Eskilstuna, då hade jag ju sett alla killar i Eskilstuna, trodde jag själv.
Ja, men så typ jag bara, hade du gjort
ja,
det.
Men så kom man till Västerås och var det ett helt nytt utbud, det var jättekul.
Ja, såklart.
Förstås. Men då förstår jag att du, jag förstår vad du menar att så här,
jo, men jag tror
om
då...
det är problematiskt då man känner att som du då kanske gick igenom en jättestor grej med dig själv under den här tiden när man är så skör. För det du ville då kanske då, eller? Var kanske också bara springa och träffa killar.
Ja, exakt så.
Och så kanske inte lista ut det.
Nej, och sen blev man ju väl bara avundsjuk på
jag fattar.
Alla som kunde göra det. När man själv liksom satt på toan och åt lunch typ.
Gjorde du det?
Ja, det var en tid som...
Varför gjorde du det?
Det skar sig med några i klassen. Och då var det, du vet, så här så att man kunde knappt... umgås. Men alltså
hur var gymnasiet på Östra?
Men det var hårt. Okay. En hård miljö som var väldigt statusfixerad. Mm. Och väldigt, det var väldigt ytligt.
Köpte du dyra grejer då för att liksom passa in?
Ja, exakt så. Och det, allt handlade om vad man hade på sig och för skor och för
väskor. Vad var det då för trender typ?
Men det var ju väldigt steka trender.
Det var liksom skjortorna.
Ja, det var skjortorna och jag kommer inte ens ihåg.
Var jag helt ute och cykla eller hade vissa lite scarf?
Jo, mycket scarf.
En annan grej. Tjejerna hade man också sån här snelugg som puffade?
100%.
För den körde jag hårt på.
Snelugg, jättemycket brun utan sol.
Jajamän.
Alltså så det bara
idomin på läpparna.
Och idomin på läpparna. Exakt så var
hade
det.
Hade man också typ så här, för jag hade också ett tag väst över min skjorta.
Vad då för väst?
Alltså du vet såhär pullover.
Alltså sån här, alltså som man har till en kavaj.
Nej, alltså när man drar på typ stickad.
Ja, okej. Ja, pullover.
Det körde jag på mitt skolfoto i 8:an med snelugg.
Tjusigt, cool. Du hade ju passat bättre på Östra än mig, tror jag.
Det hade nog blivit fullständigt kaos för mig.
Ja, det var mycket snygga killar, kan jag säga.
Ja, du kan ju tänka dig då.
Mm. Du hade
men var det någon du märkte att du gillade då? Alltså, hur?
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag gick ju också samestet. Så min klass var ju också väldigt estetiskt lagd.
Gud, jag visste inte att du gick estet. Jag visste inte att det fanns där ens.
Jo, samestet. Så jag tror det var första året de hade det. Vi hade ju jag spelade ju en huvudroll i en teater.
Sånt här höll jag också på med. Ja, berätta mer.
Döda poeters sällskap. Har du sett den filmen?
Nej.
Nej, okej. Okay. Du lät väldigt övertygad. Nej, men så jag spelar huvudrollen. Det är fortfarande en liksom milestone i mitt
jag
liv.
Jag förstår. Och sen, jag vet.
Det var i 2:an. Mm. Och sen i 3:an skulle vi ha Moulin Rouge. Och då fick jag inte huvudrollen. Så blev jag så arg så gick jag inte på en enda.
Nej, det var väl lika bra.
En enda lektion till.
Fuck off.
Med musikal. Exakt så.
Men de du umgicks med, var det mest tjejer eller båda? Och.
Alltså det var blandat. Mm. Först var vi ett större gäng, sen blev det lite splittringar. Så att sista året umgicks jag bara med en tjej.
Men är det någon som du träffar på ibland nu som du ser?
Ja, ibland så har jag stött på NK, lite sådär gamla vänner.
Men var det inte en tjej där som du typ träffade lite? Nej.
Alltså dejta? Mm. Nej, verkligen inte.
Men har du någon gång träffat en tjej?
En gång.
Ja.
Eller vad menar du? Inte då? Nej, det vet ju vem det var som jag var tillsammans med när jag var typ 12.
Det är det här jag tänker på.
Men då var jag 12.
Nej, okej, det var inte så då. Nej. Okay, nej.
Men intressant, alltså då var jag ju jättekär. Det var ju verkligen ingen lögn. Alltså det är ändå intressant hur kroppen, hur sinnet fungerar. Jag tror att det var ju liksom innan puberteten, när man är 12. Mm. Alltså alla kommer ju in i puberteten olika, såklart.
Mm.
Men för mig var det innan puberteten. Och då tror jag att så här, när du inte styrs av någon sexuell attraktion, då kunde du ju bli kär i vem som helst.
Absolut. Jag fattar precis vad jag menar.
Så att då, jag har varit kär i flera tjejer när jag var liten.
Ja.
Men sen tror jag när
och då kanske man inte riktigt heller visste vad var kär. Det var någon du tyckte om bara.
Ja, jo, jag var så kär.
Var kär.
Ja, alltså mina...
Skrev du kär?
När jag kommer ihåg... Ja, alltså när jag var jätteliten var jag jättekär i en tjej. Det bara pirrade i magen och jag satt med mamma och bara, vi måste ringa henne
men
så vi kan
inte,
umgås.
Det är inte så konstigt. Det är väl bara, egentligen är det väl så, du blir väl kär i en person?
Ja, fast sen kommer ju det här,
nej, men många
det sexuella
blir det.
Och förstör.
Men tror du inte många blir kära i en person?
Fast du måste ju vara attraherad.
Okej, men så här då, du blir inte attraherad av en person.
Du blir attraherad av en person.
Att du kan bara bli
så
det.
Är det säkert för många beroende på hur öppna man är.
Ja, jag menar det.
Där är vi ju alla olika. Ja. Och det finns ju, precis som att vissa är gay, vissa är straight, så finns det säkert vissa som är öppna åt båda
100%.
Könen. Eller det finns ju uppenbarligen, för att det finns ju bisexualitet.
Ja.
Men det jag menar när jag var liten och så här, det är ju för att man inte är... Du har inga hormoner på
nej,
det sättet.
Okej, nej, jag förstår det.
Och då blir du ju de facto kär i en person.
Mm, ja.
Sen när du kommer in i puberteten så är det ju massor med andra saker som spelar in. Mm. Alltså du blir ju sexuellt attraherad.
Mm.
Det är därför man ofta inser att man är gay högre upp i tonåren. Även
precis,
om du kanske har vissa intressen som är mer liksom tjejiga.
Men undrar
för att
det är så många
är
tjejer som är på... Undrar för så många tjejer på hånglade på fester när jag var yngre.
Jag tror inte du tyvärr att
det
handlar
typ
om
att killar skulle bli
tyvärr att det handlar om det att det är liksom
typ kolla
inprintat
hur, liksom härliga
uppmärksamhet då i alla fall för jag minns ju också det när jag var ung att alla tjejkompisar skulle hångla med varandra. Det var inga killar
nej,
som skulle hångla.
Nej, vilket
tyvärr.
Också så men visst jag exakt men jag menar att så här, det har jag tänkt på en del att som tjej när man är yngre eller nu. Alltså jag har ju alltid varit väldigt tjej-tjejig i mina intressen och så här, sånt.
Jag också.
Ja. Men sen så har jag inte varit så... Men sen kanske jag kommer bra överens med killar, eller vad man säger. Mm. Så jag är inte så, här, så tjej att jag bara kan... Jag vet inte hur jag ska förklara. Men alltså att i mina intressen har jag varit tjejig. Och ibland har jag ju känt att det har varit coolare som tjej att berätta att du är lite grabbig i dina intressen.
Fattar.
Och då kan jag tänka att vara orättvist tvärtom. Att om du då som liten kille är väldigt tjejig, inom situationstecken, i dina intressen, så är inte det lika coolt.
Nej, alltså det var ju, ja, det var ju skam hela uppväxten. Att man, ja, så här, att man gillade att dansa och man gillade att sjunga. Mm. Till och med så här, jag lekte med mina tjejkompisar, vi lekte med Barbie. Liksom. Det skulle man ju aldrig våga säga högt.
Nej, och det är så taskigt. Jag tänker typ ibland när Frasse leker med Selmas dockor, så tänk, eller, han har fått egna, men just nu leker han med hennes. Jag tänker att det är jättebra för honom.
Hur tänker du kring hela det liksom genus,
alltså jag tänker
samhället
att,
som vi ändå lever i? Hur gör man kring uppfostran i det?
Men man försöker ju vara...
Det är så svårt.
Man försöker ju vara så öppen som man kan.
Mm.
Alltså typ om Frans bara, jag vill också måla naglar som du, så gör vi ju det.
Mm.
Jag vill leka med det här, lek med vad du vill. Han dansar ju jättemycket. Igår senast när vi var på Selmas dansträning så tog jag med honom och visade en grupp att det var en kille med för att visa.
Mm.
För att han är så kinkig med att det ska vara mer killar.
Mm.
Jag vet inte vad det är. Men han är så här, det är som bara artister. Han bara, om jag sätter på en tjejlåt, han bara, det är ingen kille som sjunger. För att han kanske vill vara den då och sjunga med, jag vet inte.
Ja, förmodligen.
Och Selma är så här, jag är tjejen. Ja.
Mm.
Men så mycket jag och Jakob skoja om att, för det här tycker jag är lite svårt, det är att Selma kom ju till oss när Frans var 2,5. Så att automatiskt så fick hon ju hans leksaker från början. Alltså hans bilar och allt. Alltså alla grejer. Och vi tänkte att hon kanske kommer vilja... Hon kanske ser upp till honom, så vill hon vara som honom. För det är vissa syskon som vill vara exakt som sitt syskon.
Såklart.
Och typ mig och min syster. Jag var super, super tjej i mina intressen. Hon var inte alls det. Och det är samma där. Man trodde kanske hon borde hakat på mig. Jag fick ju tvinga henne när jag ville styla henne. Sminka henne, ta bild på henne, uppträda. Hon ville ju inte.
Hon ville bara spela hockey.
Hon ville bara sporta.
Mm.
Och klättra. Typ. Mm. Och... jag tänkte att Selma kanske skulle bli som Frans.
Mm.
Alltså så här helt naturligt. Men hon har, det är så märkligt. Och jag vet inte hur det blir så här. Hon har aldrig varit intresserad av hans grejer.
Hon känns ju också som en tjej-tjej.
Ja, jag vet.
Precis som dig.
Och vi brukar skoja om så här. Hur blev det så här? Det är typ nästan pinsamt att de är så stereotypiska.
Mm.
Just nu. Men sen har jag också tänkt att. Jag har ju alltid varit. Min mamma har aldrig varit en typiskt tjejig tjej.
Mm.
Och jag blev det. Mm. Alltså hon klädde mig allt annat än tjejigt och jag blev förbannad och klädde mig själv sen. Och jag ville sminka mig och hon sminkar sig aldrig.
Mm.
Så jag vet inte riktigt var de här grejerna kommer från.
Det är så intressant.
Ja, jag vet inte. Alltså jag är så här, jag vet inte.
Men du vet, det kan också hoppa över någon generation.
Ja.
Alltså som så här, jag älskar ju att showa.
Mm.
Och sjunga och dansa och underhålla in general.
Yep.
Och min morfar var ju också så.
Mm.
Så jag menar, det kan ju komma bak. Ja. Längre bak i leden också. Men det är ju så intressant hur man blir och hur man är. För att jag brukar alltid tänka på barn som så här den renaste formen av människa.
Bara en liten energi,
typ. Man är bara den man är. Det är inget som är pålagt på en. Förstår du?
Precis. Inget har format dem riktigt än.
Exakt. Man är
varken
ju...
samhälle eller familj eller annat.
Och åsikter. Nej. Utan man är bara precis den man vill vara. Alltså, jag brukar, min bästa vän, som vi har varit vänner sedan Solesha.
Mm.
Alltså vi har ju varit vänner sedan vi var 6 år. Hennes familj kom från Somalia. Vi hade en annan tredje vän som hette Lycke. Och vi tre var alltid Spice Girls.
Mm.
Och jag var Mel B.
Mm.
Solesha var Emma, som är, hon är ju mörk.
Mm.
Så det hade ju egentligen varit naturligt att hon var Mel B.
Ja.
Lycke var Sporty Spice. Och då brukar jag tänka hur fint det var att vi reflekterade aldrig över det.
Ni tog bara den ni tyckte, så jag vill vara den.
De vi kände mest för. Hon gillade Emma, jag gillade Mel B. Jag var kille.
Mm.
Alltså det var ju det mest dysfunktionella Spice Girls någonsin. Men det var ju helt underbart.
Ja, det är fantastiskt.
För att vi bara var det vi ville. Och vi hade... ingen åsikt. Det var inte en gång att de sa så här, men du är ju kille, du kan inte vara Spice Girls. Och jag kommer alltid vara tacksam till dem, deras föräldrar, mina föräldrar, att
ingen sa något.
Ingen sa något. Det var bara, gör som du vill.
Mm.
Och därför brukar jag tänka tillbaka och titta på barn, att så här, det är så, den människan i den renaste formen.
alltså jag tror ju, jag tror inte att jag och Jakob gör liksom alla rätt. Vi försöker ju göra det vi kan, men jag tänker att typ, jag upplever att Frasses idol är Jakob.
Mm.
Och jag tycker att det känns som att, ja, men så här, det är klart att vi har introducerat hockeyn, det händer inte av sig själv.
Nej, såklart.
Men vi har introducerat mycket. Jag har dansat med dem också sedan de var små.
Mm.
Mycket, och sjungit. Och grejen att båda älskar det. Frasse är ju ännu mer show än vad Selma är. Han uppträder hela tiden. Det, exakt, tror jag lite från mig. Men tydligen höll Jakob på så också jämt när han var liten.
Är det sant?
Ja, han uppträder jämt. Mm. Så jag brukar säga till, för alla säger så här, jaha, håller han på och sjunger och så här. Det måste vara från dig. Jag bara, ja, Jakob också faktiskt.
Mm.
Och Selma, hon, jag vet inte riktigt än. Hon tycker också om att sjunga mycket. Men annars så här, alltså hon vill ju hela tiden sminka sig, jag blir tokig på henne.
Mm.
Alltså jag blir galen. Jag säger,
men du
bara,
gillar ju också det.
Ja, jag älskade när jag var liten. Jag målade läppstift flera gånger, alltså så fort jag fick chansen hos farmor. Jag fönade mitt torra hår. Jo, det var det jag skulle säga. Att jag har ju idag försökt tänka så här också, att det måste ju vara okej att jag, alltså jag kan vara en bra människa fastän jag har haft typiskt tjejintresse. Jag har varit den tjejigaste av de tjejigaste.
Såklart.
Men det ska inte jag skämmas för.
Nej, men såklart.
Nej, men jag menar så här, och Jakob har ju varit asgrabbig, för han har bara sportat. Mm. Men han är ju en fin person för det. Jag menar ibland bara att, ibland känns det som att man nästan måste ta bort det helt.
Mm.
Men jag tycker att om Frans skulle bara vara en sån som, vad ska man säga, om han bara vill sminka sig, måla naglarna, sjunga, dansa, då är det du ska göra.
Ja, och jag tror att så här, det handlar inte om att något är fel. Det handlar ju bara om att valet måste vara fritt.
Precis så.
Och att vi inte ska liksom
bestämma
åt
dem
på genusformer och intressen. Och
såklart. Och typ med Selma, alltså, jag säger ju ofta till henne, när, vill du också börja hockey som Fransen? För hon är för liten än. Linn spelade hockey länge.
Mm.
Och sen igår pratade vi med Selmas kompis på telefon. Och vi bara, ska ni börja fotboll upp nu? Bara för att jag inte kanske spelade, så vill jag ju, jag vill att hon ska få testa allt, precis som Frans. Men Frans vägrar ju ställa sig i danssalen.
Mm, fast han tycker att
det är kul. Ja, och det stör mig.
Men man var ju, jag minns när man var liten, man var ju...
Men han säger att han ser bara en kille, han vet att det ska vara fler.
Ja.
För att han känner sig typ tryggare då.
Vet du vad jag alltid säger till min mamma?
Nej.
Du borde ha tvingat mig.
Ja, det är så.
Mer. Så jag menar, det är ju den här aspekten av att såklart ska man välja saker själv. Men man är ju också liten. Alltså jag kan önska ibland av, alltså jag, så här, det hade varit skitkul att kunna spela tennis.
Mm.
Det hade varit jättekul.
Åka skidor.
Nu min mamma har sagt åt mig att jag har åkt jättemycket skidor när jag var barn. Hon ville att jag skulle ta upp det.
Ja, men då gör vi det nu.
Att jag har åkt skidor och jag har varit i Sälen och jag har varit duktig.
Du är,
jag har
en
gått,
fjällperson.
Jag har gått skidskola till och med.
Så då tvingar hon dig då?
Ja, men det fastnade ju inte.
Nej,
men så här, och jag hade kanske önskat att jag hade grönt kort.
Ja, rent fattar.
Bara för att kunna, jag kan tänka så här, vad kul att gå en runda golf i Spanien med några vänner och dricka lite öl.
Men jag förstår det 100%, för jag kan önska nu också att jag hade typ spelat mer tennis eller mer golf som
exakt
barn och grejer. Men pappa för sig frågade ju jämt och jag sa alltid nej.
Ja, men varför sa man också nej?
Jag tyckte det lät så trist.
Ja, och man var lite rädd och så här.
Men du har rätt.
Förstår du vad jag menar?
Du har rätt, grejen är så här. Jag ljuger ju här. Jakob var ju med Frasse på hockeyträningen hela förra året. På isen med honom fast han inte var på träningen. Jag har inte haft honom på en danslektion att sitta på sidan.
Nej.
I ett år. Så att jag ljuger ju.
Och det är ju som barn alltid ju läskigt. Alltså jag hade kanske önskat mer att jag hade gått på, mer på dans, gått mer på teater, alltså sådana saker. Men man är ju rädd och ibland behöver man ju att någon som förälder tvingar en i alla fall att ge det en chans.
Men vi har ju push, alltså vi har ju ändå pusha honom lite in i hockeyn. Det har vi ju.
Mm. Men, och nu märker ni att han tycker att det är kul.
Ja, jag vet. Och så det är det jag menar. Så vi har ju ändå, vi har ändå gjort det. Jag tänker att många föräldrar introducerar ju något de själva tycker är kul.
Såklart.
Alltså de gör ju det. Jag märker ju så här. Jag tänker typ som nu när Selma ville dansa. Hon tycker att det är kul. Jag sa ju inte nej. Jag har ju varit där och suttit bredvid henne. Jag dansade själv. Tycker det är jättekul.
Såklart.
Men till exempel då med Frasse. Jag sa till honom igår kväll när vi la oss, så sa jag så här: vet du Frans, att när jag skulle börja dansa, för jag visade honom danslektionen igår, jag bara, då vågade jag inte vara där för min lärare pratade engelska. Han bara, vad sa hon då? Jag bara, alltså hon blandade. Han bara, så sa hon typ så här: hi, 1, 2, 3, och sen pratade hon svenska. Jag bara, precis. Han bara, jag fattar.
Mm.
Och då sa jag så här: jag vågade först inte gå, och första året vi skulle uppträda, då vågade inte jag uppträda, jag tittade bara på.
Mm.
Men året efter vågade jag. Så försökte jag förklara för honom att ibland är det läskigt först. Och sa han, som jag på hockeyträning, jag vågade inte först och nu vågar jag.
Mm. Exakt.
Så att jag jobbar på det.
Och det
för att jag borde få in honom i dansen. För att han, ja, han älskade.
Ja, men då så.
Alltså han älskar att dansa.
Ja, precis. Och då kommer man ju förmodligen tycka att det är kul. Och ibland måste man ju i alla fall kanske tvinga att ge det en chans.
Men man kan vara där, sen man kan titta här, på
ja, några och gånger. Sen om man märker efter ett tag att så här, de hatar det.
Ja, ja men såklart. Det
då
så.
Är det ju en annan
ja, men
grej.
Typ, vi introducerade fotboll för Frans också. Han gick till lektion så ville inte han. Då sket vi det fullständigt.
Mm. Ja, men då tyckte inte han
att men du vet, jag tror ju, alltså, en grej som jag kom på nu, det är att alltså jag har ju frågat, alltså Jakob sörjer ju fortfarande att han inte får spela hockey. Han säger att han inte accepterat det än.
Mm.
Och han säger ju så här, mycket av det bästa i mitt liv har kommit från hockeyn.
Exakt.
Så jag tror verkligen att i och med att han har haft så mycket glädje av det, så tror jag att, precis med Selma också, han kommer försöka introducera sport till henne också.
Mm.
För han tycker att det har varit de bästa stunderna i livet som har med det att göra.
Såklart gemensamma vänner, precis, allt sånt där. Såklart.
Så jag tror att han, det ligger någonting där. Och jag tror för mig, alltså dansen har gett mig så mycket. Det jag gjorde mig modig att stå på scen, jag träffade kompisar, jag började ett annat gymnasium för att jag vågade följa min dröm. Jag tror att det ligger ju latent där, så där ska man ju då som förälder. Jag sitter ju här och inser att vi inte alls är så, att vi kanske inte alls förstått hur mycket vi formar dem.
Nej.
Alltså mycket mer än vad jag tror.
Ja, och ibland tror jag att man måste liksom hjälpa till på traven.
100%.
Alltså jag kan ju känna nu när jag tittar tillbaka att jag kanske hade velat anammat mer av mina intressen när jag var yngre. Alltså som att jag älskar att spela teater, jag älskade att dansa, jag älskade att sjunga. Jag hade kunnat gjort mycket, mycket mer av det.
Selma tror jag skulle kunna sätta i teater.
Mm.
Alltså på riktigt, hon är typ en skådis.
För att det handlar ju inte om att så här, börja på teater så att du blir känd skådespelare eller börja på hockey så att du blir världens bästa.
Nej, det är att det ger mycket annat.
Det ger så mycket annat.
Ja.
I gemenskap och relationer. Och man lär sig saker med sådana här erfarenheter.
Ja, 100%. Och det är så här, jag tänker att hela typ mitt liv har blivit format från dansen.
Mm.
Alltså för att jag började dansen.
Ja, och det är ju inget som du håller på med idag.
Nej,
men det har fortsatt varit lika viktigt. Liksom.
Ja, men alltså, vi har ju haft sån intens. Jag har ju haft Black Week med mitt klädmärke San Alexandra. Så det har ju varit en lot, om man säger så.
Mm.
Och jag satt, farmor var hos oss i fredags och satt vid och käkade tacos och nattade barnen så att vi pratade, så satt jag och kollade på Shopify och på hetsa där.
Det är på din försäljning.
Ja. Mm. Och då så farmor bara, ja, tänk att du skulle bli en affärskvinna. Jag trodde du skulle bli dansare.
Mm.
Jag bara, det trodde jag med. Tills jag bytte. Men jag vill skryta om en grej.
Ja.
Alltså ordentligt.
Mm. Kör. Det är väl underbart.
Jag borde ha blivit agent.
Alltså hemlig.
Eller scout menar jag.
Ja, inte liksom
nej.
James Bond.
Jo, det har jag varit sämst på. Tänk dig mig gå igenom någon security. Jag bara, aj. Men alltså, jag tycker scout.
Mm.
Talang scout.
Mm. Kul ju.
Mm.
Kul jobb.
Jag vet varför.
Ja.
Det är för att jag tycker att jag har fått lite för lite cred för det.
För vad?
Nej, jag skojar. Nej, men en grej som är väldigt kul, vet du vad det är? Det är att du och jag ska ju på Idol.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finalen.
Mm.
Så tänkte jag, gud, jag var ju på Idol-finalen för några år sedan. Varför? Det var ju jag som anmälde Kenny Walker. Kan du förstå? Jag var i Sundsvall.
Och vem? Du får ju berätta för alla som inte vet vem det är.
Det vet väl alla?
Kanske inte.
Nej, men så här. Jag bodde i Sundsvall. Alla vet att jag inte fick något jobb, så hade inte så mycket att göra där. Mitt ex spelade i Giffarna, GIF Sundsvall. Och där spelade även fotbollsspelaren Kevin Walker. Som sen vann Idol. Hur vann han Idol? Jo, ska jag berätta. Jag blev kontaktad av Nicole Rydén, Nico Pick, shoutout här. Hon hör av sig med och säger, Idol kommer till Sundsvall, vill du jobba? Jajamän, säger jag.
Inte vill du söka, hon bara, vill du jobba?
Absolut inte söka. No. Så jag sitter där i Idol-tröja, alltså hjälper till. Och sen säger jag så här, alltså jag måste bara säga en grej. Jag vet en kille i min killes fotbollslag som skulle vara perfekt.
För du visste att han kunde sjunga, eller vadå?
Oh ja. Och de bara, vem? Jag bara, Kevin Walker. Och de så här, hur ska vi göra det här? Ska vi kidnappa han liksom på riktigt på träningen? Jag bara, det blir inte bra. För jag är jättebra vän med hans fru. Så jag bara, My kommer bli galen. Hon vet inte om det här. Vi måste förbereda. Så jag ringde ändå dem och berättade det här. Så då sa vi, kan du snälla komma in och sjunga? Och då gjorde han det. Och gick vidare direkt. Och sen var jag och My där i finalen. Och han kammade hem alltihopa. Säg till Spybar.
Men vilket år var det här?
Det spelar ingen roll. Nej, det är typ så här 20...
13 typ.
Ja, men alltså typ till länge sedan nu. Men grejen är att, därför undrar jag, borde jag bli talangscout?
Ja, kanske. Om du känner
det. Frans.
Men där har du ju det. Vi pratade ju tidigare om idag. Tillbaka till barnen.
Att han scoutar?
Nej, men att Frans tycker att han ska bli den första som kan vara atlet och sångare. Ja. Kevin Walker, var det? Han är väl fortfarande fotbolls...
Du, han ska ha julshow hela december i Örebro.
Är det sant?
Ja,
och han spelar ju också
men
fotboll.
Men han har ju ledigt hela december, så då ska han ju showa.
Du ser, det går men ju alltså, liksom att kombinera.
Nej, men alltså Frans säger till mig, jag mamma är den första människan på jorden som kommer vara artist och hockeyspelare. Och då säger jag, kör hårt.
Kör hårt.
Enjoy.
Kände du innan du fick barn att så här, var inte du livrädd för att nu ska jag,
jo, jag tror
ta hand om den här människan.
Nu och kan jag förstöra dem här.
Exakt så.
100%.
Att den ser till att det blir rätt.
Ja, 100%.
För det sa min syster till mig en gång när vi snackade om barn. Att så här, hon bara, tänk om det blir fel. Tänk om jag gör
jag fel. Jag tror jag tänkte på det innan vi skaffade Frans. För att jag var för ung, tror jag. Alltså, för ung. Men alltså, jo, jag hade inte gjort någon större resa med mig själv. Då. Jag var ju liksom 28 när jag blev gravid. Och fick Frans när jag var 28. Ja. Men när han kom till liv och när han var typ 1, då började jag bli så här, alltså allt jag gör påverkar honom.
Exakt.
Men sen har jag kommit på något nytt för det är att jag och Jakob har suttit och sagt så här, vi känner ju nu att vi har gjort många fel med Frans när han var liten. Alltså inga grova grejer, men mer typ så här, varför var vi så, eller varför åt vi inte tillsammans den tiden, och så flera grejer. Eller varför drog jag runt honom på alla event i hela Stockholm. Men nu så brukar jag tänka, han är ju den mest underbara människan jag känner.
Exakt.
Så brukar jag tänka, vad bra det blev. Så nu har jag jättesjälvförtroende, därför vill jag ha fler barn.
Ja, du känner att we know this.
Nej, men alltså min syster är gravid. Min lilla syster är gravid. Hon har blivit gravid som var typ 16. Och igår när vi var hos farmor och julfika så kom hon, så såg jag hennes lilla mage där med din liten tjej. Då tänkte jag så här, alltså jag blev så avis. Alltså det finns inget mer magiskt än att vara gravid, tycker jag. Och jag vet att det är sjukt provocerande för vissa. Men jag måste bara, jag älskar
det. Men du älskar det, och det är väl inget fel med det. Men jag menar, det här, ibland kan det slå mig, det här ansvaret.
Jo, 100%.
För såklart, jag är ju också vid lika gamla. Såklart att jag kan tänka ibland så här, om man skulle ha barn. Och då tänker jag så här, vilket ansvar.
Jag tror, min teori det är, ju, växer man inte in i det då?
Ja, men de flesta traumorna kommer ju från barndomen.
Ja, 100%.
Det är ju det enda psykologerna säger. Att så här, du måste prata med ditt lilla jag.
Ja. Jag försöker
sen
läsa
är inte
på
det alltid föräldrarnas fel, såklart.
Det är väl mycket annat också. Men jag försöker läsa på mycket också för att så här, jag läste senast igår. Om man som förälder alltid är liksom så här, perfekt, du vet. Och typ att man alltid rättar barnen. Typ vi säger att Frans lär sig skriva nu. Jag kom på mig själv igår när han skrev S åt fel håll. Jag bara, fel håll. Och min farmor bara, åh vad duktig, hon sa aldrig fel håll. Då tänkte jag så här, jag ska inte säga det, han är 5. För att om jag bara ska rätta jämt, då läste jag då från den här psykologen att när man då själv visar sig perfekt och hela tiden rättar, då är det lätt för barn att känna skam. Som vuxna också, att man känner mycket skam. Att man inte, vi säger då att du en dag lyckas, du får ett nytt jobb, men du är fortfarande skäms lite, är du good enough, du vet.
Jag tror att skam är bland det vanligaste känslan som människor går runt med.
Det är det, det är verkligen det. Och att typ man inte vill bli lämnad och ensam.
Skam och ensamhet är ju liksom, jag tror det är de två största liksom folksjukdomarna typ som vi har.
Absolut. Men då, jag försöker läsa på, sen förstår jag att jag inte kommer i alla rätt.
Men
jag,
du kan ju inte heller, ska han då skriva S åt fel håll hela
nej,
livet?
Nej, men jag tänker att, heller. Jag sa till Jakob morse, jag tog upp den månaden morse, jag bara, vet du, jag tyckte det var bra av farmor och bara säga, gud vad fint, eller du, vad du kan.
Mm.
Eller vad skriver du istället för det fel håll, för att, alltså, han kommer ju lära sig i skolan.
Ja, men såklart.
Alltså, han kommer ju lära sig. Ja. Så att,
det kommer ju en tid när han kommer lära sig att skriva S liksom.
Det kommer ju, för Jakob sa det då, bara, okej, han kommer ju lära sig i skolan. Men det är ju lätt att man bara råkar rätta. Mm.
Och det är det här jag menar med att ha barn. Och ansvaret att så här, Mia Skäringer, det pratade vi om, sånt som bra grej. Att så här, min vardag är min barns barndom.
Det är det.
Och det tog mig så, det är så här, gud, det är ju verkligen sant. Att varenda val du gör är ju ditt barns liv.
Jag vet.
Sen blir det ju ofta bra. Alltså jag skulle inte vilja haft någon annan barndom. Alltså trots att så här, min mamma jobbar mycket, mina föräldrar var separerade. Mm. Jag har fått så mycket kärlek av min mamma, min mormor och jag skulle inte vilja ändra någonting ur min barndom. Men samtidigt så finns det ju många som inte har samma upplevelse.
Nej, verkligen inte. Men jag tror också typ, just det vi pratar om, att jag har ju så reflekterat över vad man vill att barnen ska få med sig som mest hemifrån. Jag tänker att jag vill ju att de ska känna att jag, nu pratar jag för mig då mest, är mänsklig. Jag vet att de ska kunna säga sen va, ja men mamma gjorde allt sitt bästa. Men alltså att de märker att ibland kanske det blir fel och då så ber de om ursäkt. Att, för visar jag mig bara perfekt och stänger av, då kommer ju de aldrig visa känslor för mig.
Nej, så är det ju.
Så jag försöker liksom vara mänsklig och visa att mammor kan också ha en dålig dag. Mammor är inte alltid perfekta.
Mm.
Mammor kan, du förstår. Men sen också tänkte jag att typ det nummer ett viktigaste jag skulle vilja att de får med sig ute i livet sen, det är att de ska känna sig tillräckliga. För jag tycker det känns som typ hela samhället känner sig otillräckliga.
Verkligen.
Att man känner sig inte bra nog. Våga söka det jobbet. Våga säga nej. Våga ta den konflikten. Våga tro på mig själv. Alltså förstår du?
Alltså det jag tänker varje kväll är typ så här, gjorde jag tillräckligt
precis
idag?
Mm.
För mig själv, för mitt liv liksom.
Exakt så. Och det så känner jag som förälder ibland. Mm. Är jag tillräcklig? Och så...
det är det, alltså, det är det jag som tänker på som förälder. Att så här, gud, prestationsångesten måste vara så stor. Alltså jag kan tänka på min mamma. Att så här, gud, hon måste hela tiden ha känt sig otillräcklig.
Men jag tycker att den har varit vedervärdig. Jag tycker att det är lite bättre nu.
För
jag
tror dig?
Att, ja, jag tycker den är lite bättre nu än vad den var för några år sedan. Men jag tycker
på
också
vilket typ, sätt vedervärdig?
Nej, men att för några år sedan, då jag kunde inte ens ta tid för mig själv för att jag kände mig inte värdig.
Nej, eller för typ, att du var tvungen att ge det till barnet.
Ja, men jag tänkte också slut att tiden jag ger är ju viktig. Det är bättre att tiden jag ger är bra än att jag bara är med dem jämt och sen blir det pannkaka.
Mm. För jag sa ju till dig när jag tog upp det här Mia Skäringer citatet till dig, då sa ju du så här, ja, men jag jobbar ju hela tiden med väldigt kritisk ton mot dig själv. Och då sa ju jag till dig att så här, men jag tittar ju på dig och tycker att du är världens bästa mamma. Det har jag sagt till dig
tack, jag vet.
Tusen det, gånger. Och då sa jag också till dig, min mamma jobbade också hur mycket som helst. Det enda jag minns är att hon gav mig
obegränsad, kärlek,
obegränsad med kärlek. Alltså, och det om det är något det har lärt mig så är det ju att kämpa, aldrig ge upp, vara stark. Mm. Alltså, jag har inte haft en tanke att så här, hon jobbade för mycket.
När jag tänker för barnen också någonstans så kommer ju de en dag så här, ja min mamma, för det de kommer minnas mest nu, alltså jag tänker, Jakob spelar ju inte hockey längre. Så att hade han fortsatt spela i 10 år till hade det varit så här kanske, pappa var alltid borta, pappa jobbar mycket, inte mamma, mamma var oss. Men de kommer ju veta att kvinnor också kan göra karriär.
Ja.
Men sen tänker jag också så
här jag menar att du lever ju ibland med den här otillräckligheten fortfarande.
Ja, ja, alltså skulle jag, alltså man ska vara helt ärlig. Alltså
jag tycker att du ska vara.
Ja, men när du säger det, att vi pratade om det, så då tycker jag nog alltid att jag kan göra mer.
För att jag då blev ju så chockad att du var så hård mot dig själv.
Ja, nej, men jag tycker nog
för att jag tycker ju verkligen att jag tittar ju på både dig och Jakob och tänker så här, ni är så fantastiska föräldrar på så många sätt.
Alltså innerst inne tror jag att jag kanske vet det när det kommer till kritan. Men ändå så tycker jag nog alltid att jag känner att jag skulle kunna göra lite mer kanske. Men det konstiga är, jag har sagt till dig att jag är hård mot mig själv. Sen kan jag tänka, pappa sa till mig en gång, han ringdes, pratade vid telefon, så sa han till mig så här, han bara, du och Jakob är såna mönsterföräldrar. Alltså, vet, ni gör allt rätt, jag vet inte varför du ibland känner dig otillräcklig. Och då tänkte jag så här, föräldrar ger föräldrar för lite cred. Jag tycker att alla föräldrar borde vara mycket schysstare mot varandra.
Mm,
alltså istället för att så här, rätta varandra, att man ska vara mer... Att, alltså jag tycker verkligen det finaste komplimanget man kan ge andra är ju typ, gud vad fint jobb ni gör. Eller vad ni, även fast man kanske inte skulle göra samma själv. Men man behöver ju inte uppfostra likadant.
Absolut inte.
För jag tror man ofta känner sig lite dålig ändå.
Ja, och som utomstående utan barn så tittar jag på alla i min omgivning som är föräldrar och tänker så här, ni måste vara några supermänniskor. När jag liksom kämpar för fullt här för att ta hand om mig själv. Och sen har du två små själar som du också ska se till bli bra människor. Eller alltså, titta på min mamma och tänker, gud att du har format mig på det här sättet och samtidigt tagit hand om dig själv och din man och ditt liv.
Vet du,
och...
jag tror inte alla tänker som du. Jag tycker de jag har hört suttit och sagt så här, det är du. Och så har jag hört Bianca Ingrosso säga i sin YouTube någon gång. Då har jag tänkt på att hon sitter verkligen och säger bara, hur gör ni föräldrar? Jag blir så typ imponerad. Jag har tänkt att det är det finaste man kan säga till folk.
Ja, alltså,
och du säger ofta det. Du kan ju prata om det. Du kan se det värdet att så här, hur går det till?
Ja, också för att jag har sån otrolig uppskattning till min mamma.
Ja.
För hur hon uppfostrat mig. Och därför tror jag också att jag reflekterar över hur du är med dina barn. Och att vara förälder i stort är ju, måste vara så jävla svårt.
Ja, absolut. Det är klart det är. Och sen tänker jag att det kommer komma perioder sen som kommer vara ännu svårare.
Ja, för att jag tänker så här...
Små barn, små problem, säger de.
Exakt så. För att det var precis det jag skulle komma till. Att så här, min mamma gav ju mig så mycket kärlek.
Ja.
Men jag har ju ändå haft otroligt tuffa tider mentalt i mitt liv. Där jag har känt mig helt värdelös. Mm. Så att jag menar...
Oavsett
vad du gör så vet du ju aldrig vad som kommer
absolut
hända.
Jag, men jag tror jag tänkte också så här mycket på sistone. Att man vill ju att barnen ska kunna hantera de här jobbiga tiderna sen.
Mm.
Men man vill heller inte skrämma upp dem kring livet. Tror du vad det är?
Nej, och att säga bara, att hur... Det kan bli väldigt svårt.
Ja, men så tänker jag att om de får mycket kärlek och känner sig trygga i sig själva och tillräckliga, då kanske de kommer kunna hantera saker bra framöver. En grej jag tror som du och din mamma har som jag vill ge till barnen, det är att jag vill att de ska ringa när det är något. Och jag tror att om jag är för perfekt eller jag aldrig delar någonting jag är med om, då kommer de aldrig ringa. Utan jag kommer behöva visa att, alltså jag tror så här, det här läste jag nyligen som det satte sig hos mig. Det är när mina barn nu är små och kommer mina små problem. Om jag då viftar bort det eller antingen typ inte bryr mig. Eller om jag påstår att deras problem... Det här är inget att vara ledsen för, skärp dig.
Nej.
Varför skulle de komma med stora problem sen? När de är stora?
Det är ju så sant.
Eller hur? För typ häromdagen så var Selma jätteledsen vid maten. Och så började hon typ... Hon är ju tre bara, jag försöker komma ihåg att hon är tre. Så började hon typ slänga runt mat. Så här. Alltså hon vart skitlack.
I frustration.
Ja, och började skrika och gråta. Och så tog jag henne, så satte jag henne i mitt knä. Och så grät hon, så tröstade jag henne. Och sen så fick jag henne att sätta sig och äta igen sen. Och så pratade vi det här, jag och några andra pratade om det här, att vissa tror ju verkligen på en hård uppfostran och vissa inte. Jag säger inte att något är rätt och fel, jag bara utgår från min känsla. Och jag försöker tänka att, alltså det här är min teori bara, att om jag själv är jättefrustrerad och ledsen, vad hjälper mig då?
Mm.
Alltså så här, om Jakob då skulle bara, du kan gå och trösta dig själv.
Mm.
Eller liksom gapa på mig, hade det blivit värre. Om han då, alltså... bekräftade mig och pratade med mig, så hade jag ju lyssnat, om man säger. Så jag brukar tänka att jag tänkte då med henne så här, hon kan ju inte ännu kontrollera sina känslor, så jag måste ju lära henne det.
Mm.
För jag, alltså jag vet inte, jag, men det är ju min uppfostran, jag pratar jättemycket med min pappa om det här också, om uppfostran, att så här, jag tror inte på sätta hårt. Alltså jag tror, nu pratar jag om mina barn, jag vet inte hur andra, alltså där Selma varit sju, då hade jag sagt, du kan gå från bordet.
Mm.
Man sitter inte och gör så.
Nej.
Men jag tänkte,
såklart, för det måste ju, ja, det gränssättningar behöver ju komma in.
Ja, och jag sa ju såhär, så där gör man inte Selma. Man får absolut inte göra så, man leker inte med maten. Och det vet du, och liksom, och sen satt jag ner i mitt knä och sa jag, vad gör du Selma, varför blir du så här liksom? Du kan prata med mig istället, för jag försöker förklara för henne. För hon blir så frustrerad så att hon istället agerar ut på olika sätt istället för att berätta vad det är.
Mm.
Alltså jag vill bara att hon ska berätta. Jag brukar säga, jag hjälper dig om du förklarar. Min känsla är, alltså är man för sträng, det är min. Nu får ni, jag vet att jag har pratat om det här på Instagram, jag har fått så mycket kritik för det.
Ja. För alla, men alla vet att det är, du pratar ju om din uppfostran och vad du tror. Ja.
Men jag vet i alla fall att så här, sträng menar inte jag, alltså gränssättningar.
Nej,
för gränssättningar
behövs.
Har jag ju hela tiden. Hälsosamma gränssättningar hela tiden.
Och det mår barn ja, bra av,
ja,
tror jag.
Hela tiden. Alltså de behöver ju regler och ramar. Alltså det är inte det jag menar. Men just att man bara ska vara sträng. Min känsla är att man stänger av barnen då. Och när man stänger av barn för att de är rädda för en.
Det tror jag också.
Då tror jag det är jättesvårt att connecta med magkänslan. För du har aldrig känt efter vad du själv känner. För att det dina föräldrar säger, det är rätt. Nu gör du så här, så vet du inget annat. Du ska gå den skolan, du ska si, du ska så, du ska vet. Jag tror att du inte ens kan connecta med dig själv.
Och är du rädd för någon?
Mm.
Alltså förälder, styrförälder, chef. Alltså det kan ju vara vad som helst.
Då blir relationen inget bra.
Det blir inget bra, och jag tror att rädsla leder till avstånd.
Jag också.
För att till slut, som en rädd person, så vill du inte vara i det sammanhanget.
Nej.
Så istället blir det ju att du tar avstånd.
Mm.
För att du vill inte känna rädsla. Det är det värsta känslan som finns.
Mm.
För att rädsla är lika med otrygg.
Precis.
Att du känner dig otrygg i ett sammanhang eller med en person.
Ja.
Då leder det till avståndstagande. Ja. Och det vill man väl inte som förälder? Att ens inte vilja vara
alltså,
med
min mardröm är att mina barn ska vara rädda för mig.
Mm.
Alltså jag vill inte ha små militärer. För att för mig är det också så här. Jag tycker inte att ett kvitto för andra är hur still mina barn sitter och liksom, jag har tvingat dem att säga tack hela tiden, så jag vill att de ska säga tack, men det är för att jag säger tack hela tiden för att de ska lära sig, men jag kommer inte säga, säger du inte tack så är du inte liksom värdet, förstår du vad jag menar?
Yeah.
Så, och grejen är att jag tycker kvitto på mitt föräldraskap, det är ju mer hur jag beter mig, inte hur mina barn beter sig.
Precis, och det var precis det jag ville komma till, att så här, det handlar ju också som förälder, tror jag, att kunna kontrollera sig själv.
Ja, 100%.
För det är det som blir uppfostran.
Precis.
Rusar du upp och blir galen,
då lär de sig det.
Då blir ju de rädda för att du blir så arg.
Och sen kommer de kommunicera så.
Exakt.
Alltså, så fort man blir arg, då gapar man. Det är som jag tänker, att en person som alltså gapar på mig, det går in genom ena örat ut i de andra.
För mig också.
När någon pratar med mig och berättar hur den känner, då lyssnar jag.
Mm.
Och då har jag respekt. Och du vet så här, typ, alltså jag var ju liksom, jag vart ju mer rädd om pappa blev arg, för att han vart aldrig arg.
Mm.
Alltså höjde han rösten.
Då visste man.
Oh my god, alltså. Då vart jag rädd.
Mm, så och jag hade sån respekt. Om hon blev arg, då var det
over.
Shit. Mm.
Men grejen är, jag tänker som med Selma nu sist, den situationen där hon fick det här psykbrytet och bara geggade över maten. För jag pratade då med en person som sa, du borde bara lyfta henne från bordet och låta henne trösta sig själv. Liksom bara, låt henne
lämna
henne
i hennes rum, liksom.
Och jag säger inte att det är fel, för jag vet inte. Men jag lyckades ju få det jag ville nog göra. Det var att hon skulle äta igen. För att äter hon inte så blir pannkaka. Men så tänkte jag så här också. Det är också en hårfin gräns i att jag vill inte att hon ska känna att hon bara är älskad när hon är duktig och snäll.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Så här.
Mm,
för att hon måste ju också kunna få sitta och bli tröstad när hon är ledsen och arg och beter sig illa.
Mm.
För jag tänkte så här, om hon någon gång sen, om hon då beter sig skit, så ska hon ändå veta att vi är där.
Att hon kan prata med er.
Mm. Precis så.
Alltså det som min mamma alltid sagt från att jag var liten. Om du är stupfull och ligger i en buske, ring mig så hämtar jag dig.
Ja, precis så.
Och
är du för rädd då ringer du inte.
Är du livrädd, då ringer du inte. Och vem vet vad som händer då? Så att jag tror att du har inne på en jävligt rätt sak. Sen ska ju inte det liksom heller bekräfta att du får göra vad du vill.
Absolut inte.
Det kommer alltid krama dig. Men det är fortfarande att det ska ju finnas en känsla av, jag tror att så här,
men du, jag kommer älska dig när det blir fel. Jag kommer älska dig när du inte är ditt bästa.
Familj och liksom föräldraskap och de relationerna man har handlar väl om att det ska finnas obegränsat med kärlek.
Precis så. För att då känner du dig tillräcklig.
Ja, och då är du tillräcklig även om alltså jag har trampat fel, ung, vuxen, och aldrig har liksom min familj fryst ut mig eller sagt du är dum i huvudet.
Nej.
Sen har man väl fått stå för konsekvenserna.
Ja.
Men det är ju alltid, den hårdaste straffet är ju alltid ändå att man är så besviken på sig själv. Så att man lär ju sig ändå. Det viktiga för mig har ju varit att jag har haft kärleken från min familj ändå.
Ja.
Fast jag har gjort bort mig.
Mm.
Även om man har haft det är mina tråkiga diskussioner där man fått stå för vad man har gjort. Jo, så har man ju alltid vetat att ni älskar mig ändå. Precis. Och annars hade jag aldrig kunnat ta mig igenom. Heller,
men också så här att då, annars kan du ju inte vara dig själv.
Nej.
Om du bara ska vara en liten soldat hemma som bara gör allt liksom ens föräldrar säger för att annars blir de arga.
Mm.
Då är också så här, hur vet du ens vem du är?
Exakt.
Alltså hur vet du ens vad du har för sidor? Jag förstår vad jag menar. Om inte alla känslor kan vara normala.
Exakt.
Men det är det där jag tänkt mycket på. För att, så här, hur ska de känna sig tillräckligt? För vi pratade om prestation i morse. Frasse skulle upp och spela hockey klockan liksom 7. Och han körde. Så ska vi anmäla dem båda till nya aktiviteter nu i Stockholm. Och då så sa jag så att jag bara, det är så svårt det här med prestation. För att, alltså jag vet ju själv att jag tycker att det är kul att prestera. Jag vill ju känna att jag duger ändå. Alltså du förstår skillnaden.
Men det har ju du och jag pratat jättemycket om i podden. Ja. Att vår prestationsångest.
För det har ju också upp med otillräckligheten.
Såklart. Ja.
Och då så sa jag det i morse, så sa Jakob så här, han bara, men jag säger till Frasse hela tiden på isen så här, alltså det här ska vara kul, för vi pratar om det med att lära sig skriva, att det ska vara kul.
Mm.
Och att när man går i skolan sen, jag vill inte att barnen ska vara rädda för mig, för att de inte ska ha bra betyg, utan jag vill förklara för dem liksom ordentligt, varför du går i skolan, det är för att du ska lära dig.
Mm.
Du ska lära dig, det är det som är poängen. Det är inte att du ska visa mig att du är duktig.
Nej, precis.
För det värsta exakt. Ordet jag vet egentligen, som jag själv det använder, sant. Det är duktig.
Mm.
Alltså om man bara är duktig jämt, vem fan vill vara duktig jämt?
Mm.
Alltså förstår du vad jag
menar? Alla. Det är väl det som är prestation.
Ja, och det har blivit så ångest. Via skolor och samhälle. Men jag tänker typ med Frasse nu, så sa jag så här, jag bara, men när de går i skolan, det är jätteviktigt med skola. Men de ska ju dit för att lära sig.
Ja, och jag tror att det precis, du har så rätt. Man måste ju hitta det djupa syftet i varför vi gör grejer. Inte att vi gör det för att någon annan ska bli nöjd.
Precis, så, men alltså, jag visste inte när jag gick i skolan. Eller det visste jag ju, men det var ingen som sa till mig. Vilket jag förstår, för jag vet ingen annan som någon sagt det till heller. Att någon satt och sa så. Du vet om att det här gör du bara enbart för dig. För att du ska lära dig.
Alltså jag tror jag pluggade varje gång för att jag ville att min mamma skulle bli stolt.
Det är det jag menar. Och det är så här barn håller
och
på.
Och fortfarande
livet
idag.
Ut.
Ja men idag fortfarande gör jag ju allt jag gör. Är ju också lite för att jag vill att hon ska bli stolt.
Det är det jag menar. Och vet du, finns de jag känner vars föräldrar har dött. Men de vill fortfarande göra någon stolt.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att så här, alltså jag...
Men det är inte bara fel heller. Nej, det är ju en drivkraft
nej,
i sig.
Det är inte fel.
Det är fint.
Det är inte fel. Men man vill ju att man ska känna sig tillräcklig
ändå,
oavsett
klart.
Prestation så menar inte jag det vore ju katastrof om Frans och Selma bara vi har skiter i skolan liksom.
Ja, såklart. Alltså,
jag menar bara att för Frans har verkligen de här prestationstendenserna och Selma också och de ser väl sina föräldrar kanske.
Ja men precis så.
Så man lever och lär och de ser ju allt vi gör och tar ju efter. Men jag tänker bara att Frans har verkligen det här i sig och jag ser på honom att om han kommer sitta där en dag och ha panik över att han inte får det och det betyget. Då måste man ju någonstans förklara vad det är det betyder.
Syftet, det djupa syftet.
Och så tänker jag med typ alla såna här grejer. Typ, för jag diskuterade med en tjej på Instagram. Jag berättade om hur jag ser på uppfostran. Och hon svarade mig och bara, jag tycker det är jätteviktigt att vara liksom sträng. Och då sa jag, men vad menar du med sträng? Vi kanske inte förstår varandra. Hon bara, men om mitt barn vill ha godis varje dag så säger jag bara nej. Jag bara, men för mig är det så här. Jag kan ju inte bara säga nej. Jag måste ju berätta varför.
Mm,
för om jag bara säger nej, vadå nej?
Det är det jag menar med att så här, vi måste alltid kanske förklara det djupare syftet i varför vissa saker går och vissa saker inte går.
Alltså, jag
så att man får en förståelse.
Ja. Alltså, vi hade en fransk kompis hoppade in i bilen, vi skulle skjutsa hemma från hockeyträning, han åt klubba och godis. Våra barn sa bara, vi får inte det idag. Så tänkte jag, nej, för det har jag sagt 1000 gånger varför.
Mm.
Jag har berättat att ni får hål i tänder, socker, äter man för att det är gott, men man ska inte äta det varje dag för det är inte bra för kroppen.
Mm.
Nu vet de det. Nu frågar de inte längre. Men hade jag bara sagt nej jämt, de hade försökt smyga och äta upp det.
Såklart. Och det är samma som det här, ring mig om du är packad.
Precis så.
Då känner man ju, okej, det är okej, och men...
Precis så. Det kan gå illa.
Det kan gå illa. Men ja, då kan jag ändå ringa
nej,
dig.
Men så anledningen varför du inte ska dricka mycket, det är på grund av det här.
Men gör du det så fine,
måste du
shit
ringa.
Happens. Men då kan du ringa.
Exakt så.
Det är ju så mycket bättre än om någon bara totalt förbjuder alkohol utan att förklara. Mm. Det är ju de människorna som ofta smygdricker istället.
Jag hade ju tjejkompisar som smygdrack, som mina föräldrar fick hjälpa.
Precis så.
Ja. Men grejen är bara att hela den här grejen, jag tror bara är jätteviktigt också att bara prata mycket med barnen.
Mm.
Men sen såklart hade jag haft... Alltså, för övrigt, jag vill bara säga att för några veckor sedan var jag absolut en 3-åring själv och varit jätteomogen.
Såklart.
Jag var så omogen för några veckor sedan.
Mot dina barn
mot
eller?
Mot Selma.
Mm.
Alltså jag var så omogen.
Det känns som det är du och hon som oftast
det
blir
det. Det är väl hormonerna.
Utsatta för utmaningar i den relationen.
Ja, men alltså hon är ju, det är ju för att Frans vill inte ha konflikter och hon, ibland är jag så här, är Selma den jag egentligen är men aldrig vågar vara? Eller fast, för hon bara, kolla inte på mig, prata inte med mig, och hon bara styr och ställer.
Hon kanske inte kände att hon blev intryckt.
Nej, hon säger bara, skratta inte åt mig. Och då sa jag till Jacob ett tag, vad gör vi med det här med skratta inte åt mig? Han bara, ja men hon säger, hon känner ju det, då får vi säga, vi respekterar dig.
Ja, då ska vi inte skratta åt henne.
Nej, men det är så svårt att hålla sig ibland. Och då kommer jag på att säga taskigt liksom. Så för hon, för henne är hennes stora känslor.
Mm.
Men nyligen då, Frans har ju aldrig rört henne, liksom en fena. Hon sprang och typ knuffade honom på något vis. Så jag går lugnt in, lugnt och fint. Hon springer rätt in i sovrum, för hon vet något fel.
Direkt när hon har gjort
direkt.
Det.
Och gråter. För jag säger, så där gör man inte, Selma. Så går jag efter henne in i rummet, så kollar jag in. Så säger jag snällt, för jag har liksom bestämt mig för att hålla mig lugn. Jag bara, Selma, man får inte knuffa någon. Man kan få ont, liksom. Du får inte göra så. Då hon sätter på Lotta och bråkar med gatan, då skriker hon, dumma mamma! Och då säger jag...
Säger de det, Lotta?
Ja, dumma mamma. Och då säger jag, nu är du dum mot din mamma. Och då börjar hon storgråta. Hon är ju 3 år. Och hennes hela känsla är... Mamma, du har sagt till mig att jag är dum. Jag är faktiskt inte dum.
Mm.
Och då har jag tänkt så här. Allt vi säger till dem, det är de tankarna de kommer ha i sitt huvud. Om jag säger till henne att hon är smart, om jag säger till henne att hon är jobbig, då kommer hennes tanke hela livet vara, jag är jobbig, jag är jobbig, jobbig. Eller så här, du är konflikträdd, kommer bara säga. Eller om jag säger till Frans igen, du är så snäll, du är så snäll, du är så snäll, du är så snäll. Då kommer han bara känna jämt, jag är bara snäll. För så har jag haft det, för jag var jättesnäll. Ja.
Precis som det jag pratade om tidigare på ditt bröllop. Precis, att alla reser så, och du, och, så och sa att du var så snäll.
Ja, fast jag var så ondsk.
Nej.
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag menar så att det var så här mitt känne...
När man blir...
Mitt kännetecken typ att jag var så snäll.
Och det, du kommer ju... Alltså jag kommer ju inte ihåg vad någon sa till mig i lördags. Men jag kommer ju ihåg vad folk sa till mig när jag var 4 år.
Japp, precis
alltså,
så.
Alltså som jag aldrig kommer släppa.
Exakt så.
Och som jag tycker har definierat
ja,
mig.
Det är du.
Ja.
Ja, och då om jag skulle säga till henne jämt, nu är du så jobbig, då kommer ju hennes huvud komma och känna att hon är jobbig.
Mm.
Och då fick jag så här, men gud, ska hon i sitt huvud ha en känsla att mamma sa att jag är dum?
Mm.
Så jag bara, Selma, jag menar absolut inte att du är dum. Du är inte alls dum, det var mammas fel. Men jag blev ledsen när du säger att jag är dum. Det var därför jag sa så till dig.
Men hon gjorde ju fel. Att hon puttade honom.
Jag vet.
Och sa du det eller hur?
Ja, jag sa att man får ju inte göra så. Man får inte göra illa någon. För det har jag har noll tolerans mot allt fysiskt.
Mm,
alltså då på en gång. Alltså,
och det var väl kanske därför du
jag
brusade
tittar på upp. Henne och då sprang fingrarna iväg.
Ja, för hon blev livrädd.
Livrädd.
Mm, för hon visste att hon hade gjort fel.
Precis.
Ja.
Och då någonstans här, jag och Jakob är, alltså det är noll tolerans. Det finns ju vissa grejer som är så här, vissa grejer det sker inte i vårt hem. Alltså då blir vi lacka på dem.
Mm.
Ordentligt. Och Frasse säger, jag blir så rädd när ni blir arga. Ja, men det finns vissa grejer ni inte gör.
Mm.
Punkt slut. Men just det här vardagliga, man får, jag vet inte, jag försöker bara pick my fights. För att jag hatar också dålig stämning. Och jag vill inte ha dålig stämning hemma jämt.
Nej, såklart.
Ska man säga nej hela tiden. Eller tjata. Jag märker på dem när jag bara, hur har ni haft idag? Hur var det på förskolan? Så säger de, vill du inte svara? Jag fattar, jag är fett jobbig.
Mm.
Jag vet ju själv när de bara, åt ni idag? Var det kul idag?
Alltså,
man bara,
det var den värsta frågan.
Man ville bara, när de säger, man ville bara säga och till dem.
Vad gjorde ni? Hade det kul idag? Då sa man ju bara,
ja. Man orkar inte.
Vad gjorde ni idag? Inget speciellt.
Nej, inget.
Alltså, det var det tråkigaste man visste.
Nej, så därför nu har jag kommit på så här, hur de hatar det.
Ja.
Då kan jag väl inte kunna säga något annat. Ja. Alltså typ, ja, man kan ju egentligen prata om vad som helst. Än det.
Ja.
Oh my god. Mm. Det är inte lätt för föräldrar, nej.
Nej, och på det tycker jag är
vi har ju
perfekt,
snackat ett tag.
Perfekt avslut. Det är inte lätt att vara förälder. Men du gör ett jävligt bra jobb och det gör ni alla andra där ute också.
Det gör vi alla gör vårt bästa.
Ja, jag är så impressed.
Ja, tack.
Tack för att ni lyssnade på det här jättespännande avsnittet.
Tack.
Och god kväll.
God kväll.
Till dig.
Och dig också.
Puss.
Puss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.